Podplay.
På andra sidan av helvetet att göra slut, säga upp sig, sluta styla på YouTube, så finns ju en otrolig endorfinkänsla. Och det är ju sådana känslor som man kan bli helt beroende av. Mm. Vi har en kompis som vi gick i samma klass om när vi var 8, som hette Fangin, numera Fanny, som har blivit beroende av att flytta till olika länder och få olika toppjobb. Hon gör det för ofta.
Hon har sagt det till dig, eller är du med?
Hon har sagt det till mig. Ja. Mm. Nu outar vi henne i podden. Hon bor ju ändå i ett annat land.
Precis, hon kommer ändå flytta innan den här podden hit.
Och jag känner nu att när jag har tagit det här stora beslutet att sluta styla på YouTube, som har varit mitt allt, min kassako, min status. Alltså jag är så fri. Det känns nu som att jag bor på en strand i Bali. Alltså jag har öppnat en liten bar. Alltså jag har gjort allt där i liksom min själ. Och jävla vilket rus det är. Och det, jag tror inte att jag är i och för sig redan beroende av att riva upp himmel och hav. Men jag väntar ofta lite längre. Dock kanske inte lika länge som många andra.
Nej, verkligen inte.
Men gud vad jag känner att det här är äggande. Att ha varit på andra sidan av det här några gånger i livet. Och veta hur det känns. För då blir det andra inte alls lika läskigt. Då strävar man istället efter den här känslan. Och för vissa är det här, ja såklart, när jag säger det här. Och för vissa har jag aldrig varit här. Och jag känner att jag är någonstans emellan. Där jag så här börjar lära mig nu hur det känns på
hur
andra sidan.
Hur trevligt det är att riva upp himmel och hav.
My god.
Ja, det är verkligen... Jag tror att det handlar jättemycket om att känna sig själv och sin magkänsla. För att veta när man är färdig med saker.
Ja.
Därför att vissa tvivlar ju så mycket på sin inre röst. Magen säger att du vill inte göra det här längre.
Hjärnan säger om du fortsätter så kanske du blir chef på ICA.
Exakt, exakt. Mm. Och det är de två som då ska brottas. Och är man säker på magkänslan så vet man att jag är klar nu. Det spelar ingen roll vad jag får för fördelar om jag fortsätter med det här. För jag är färdig. Mm. Och då är det inte så jobbigt att släppa heller. Då säger man bara tack och hej då.
Det blir som att man kan liksom inte mjölka något som är dött.
Nej, det är det jag håller på med.
Ja, det håller folk på med. Det kommer ingenting.
De mjölkar. Det är stendött. Det är
de
ruttet.
Drar i djuret trots att
släpps
inget kommer.
Släpps benen nu. Du måste nu släppa spenen. Det kommer inte komma mer mjölk. Jag vet att det kom mjölk tidigare. Väldigt mycket.
Grädde först ju.
Jättegott. Men nu är det tyvärr damm som kommer ut. Så vi får sluta.
Måndag, lika olika.
Jag är väldigt långt ifrån en beroende person. Alltså, jag är också nästan livrädd för beroenden.
Precis.
Alltså, om jag skulle dricka Pepsi Max 2 dagar idag skulle jag känna, nej nu barkar rätt åt helvete. Det här går inte, känner jag då. Men väldigt många är ju inte så. Och vår vän Charlotte Dymo Stockholm hade en relation där hon var tillsammans med en kille som hade väldigt många sådana här beroende saker. Och hon döpte det till hans snuttefilter.
Mm.
Exempel på snuttefilter är liksom rökning, det är dricka Cola Zero, det är äta Marabou-choklad.
Det är ju också min kudde.
Det är absolut en kudde. Jag tänker på såna här saker som tar en genom dagen. För det känns som att många rökare tar sig genom dagen därför att de vet att det alltid bara är 2-3 timmar till nästa cigg.
Och det där känner jag verkligen med kaffe. Även om jag dricker kaffe
det,
en
kaffe
gång per dag.
Just det, kaffe är verkligen en sån.
Alltså jag, när jag går och lägger mig på kvällen, alltså jag kan fysiskt le. För att jag tänker att imorgon bitti, då bara droppar ner. Och jag sätter mig framför sminkspegeln, slår på, hur mår du? Ta mitt kaffe, alltså det... Det är som ritual ju. Snuttefyllt ritual.
Ja, men det tänker jag är en positiv snuttefyllt. Medan det finns verkligen negativa snuttefyllta som är just när du håller ut igen. Alltså det jag tänker bara är att om du alltid längtar till nästa cigg, så är det liksom, det vore så mycket skönare om man kunde vara glad de där 2-3 timmarna bara av att leva sitt liv. Inte att man hela tiden måste längta till helgen eller till semestern eller till sommaren och allt vad det är som man längtar till. Och för mig har snuttefyllten varit mobilen jämt ju.
Det
är som att jag har en som en pitstop. Alltså det var ju därför jag hade min mobilfasta, för att jag kände att hela min dag gick ut på att bli färdig med saker så att jag kunde sitta med mobilen. Och jag gjorde ingenting vettigt på mobilen. Jag satt bara där. Scrollade.
Eller du twittrar ju inte. Du läser tweets.
Jag läser tweets. Jag kollar på TikTok.
Har du twittrat någon gång? Har du något tweets vi kan lägga upp på story?
jag har säkert i början. Kanske 5 tweets.
Vi kanske ska leta fram båda våra, för jag har också några.
Ja, gärna. Låt oss blotta våra bakar.
Det är det vi håller på med här.
Ja. Men det som jag vill berätta för er nu, snuttefilts människor där ute, är att, och det här är, jag och Charlotte brukar ofta prata om att vi önskar att Systembolaget bara var öppet en gång i månaden. Mm. Jag känner att jag önskar att det finns regler kring mig. Alltså ICA kan inte vara öppet till 12, för då vill jag handla 11:30.
Mm.
ICA måste stänga klockan 8 så att jag planerar min dag.
Mm.
Det är viktigt för mig som person. Annars faller jag snart rakt in i helvetet. Fodora borde lägga ner för att jag lagar inte längre mat. Utan jag bara går in och klickar. Enkelt får jag hem mat. Mm. Mm, gott. Och samma sak är det. Alltså, nu går ju aldrig jag till systemet. Men folk, alltså, det är ju många som liksom driver frågan att de vill att systemet ska vara öppet längre. För de hinner inte köpa sin alkohol. Och jag känner att absolut inte. Det är inte bra för mänskligheten att det ska vara öppet. Det ska vara stängt. Vi behöver ramar, det är det jag känner.
Mm.
Och jag önskar att det fanns ramar kring mig. Jag önskar att det fanns en motbok, jag får bara flyga en gång per år. Alltså jag önskar att det fanns mer regler kring mig. Behandla mig som ett barn, tack. Jag önskar mindre individuell frihet. Men det kanske är ett individuellt problem just hos mig. Men, och därför kan jag känna att jag också önskar att mina snuttefilter reglerades av andra. Att det var liksom att någon sa till mig, hallå, kan du äta chips varje dag? Utan nu är det bara chips när det är med livsfestivalen som du var när jag var liten.
Det här flörtar ju också så mycket med din känsla och önskan om att vara ett barn.
Allas önskan och känsla. Det är bara du som inte vill vara barn, Lisa. Alla andra i samhället vill vara.
Ja.
Men de vill samtidigt att systemet ska vara öppet jämt. Så det funkar inte.
Nej, de måste, det vill ju också barn.
Precis. Men vad, godis var det, men vad var det som var härligt med att vara barn? Ja. Jo, man fick bara godis vissa dagar och då var det ju så jävla gott med godis.
Mm.
Det är inte så kul när man kan köpa det hela tiden. Det är därför ingen blir lycklig av pengar och sådär. Mm. Det är bara... Och därför tycker jag nu att det är lite härligt med min snuttefilt mobilen då. För nu, alltså jag är verkligen, jag använder den inte alls lika mycket, vilket innebär att jag hinner göra en massa andra saker. Mm. Alltså jag har fått så mycket tid. Och då är det också så härligt när jag väl sitter där.
Oh,
när jag väntar på ett tåg och jag säger, jag kan inte göra någonting nu. Då kan jag bara klicka på det lilla T som heter TikTok. Bing!
Det blir bananen i London. Alltså,
alltså
det...
då är jag så glad.
Mm.
Då är det så värdefullt. Det är så ovärdefullt. När jag ligger i min egen soffa. Mellan 18.45 och 21.45. Och bara scrollar. Du, jag mår inte bra då. Mm.
Sidospår till det här som ändå är något slags syskon i kategorin. Är att jag kollade på Big Brother. Och där de har precis fått in en bok.
Mm.
De har nu 2 veckor kvar. Så de har varit inne i 3 månader.
De mår så jävla dåligt just nu.
De mår jättesyktigt.
Alltså jag förstår inte hur någon inte kan bli galen.
De blir galna.
Ja, de blir.
Alltså gud, de har börjat säga nu, du är inte värd miljonen till varandra. Mm. Alltså de är helt grinar. Och, ja, det är helt sjukt.
Deras universum blir också så litet.
Ja, ja, ja. Alltså det, de säger upp vänskapen fast med bara 5 där inne. Alltså det är så här, du kan inte, vi ska äta frukost och tävla ihop liksom 3 gånger om dagen. De har fått in en bok nu och Nardos sitter och läser boken. Och jag ser på hennes ögon att hon har bananen i handen från London.
Mm.
Och hon säger att jag förstår allting och jag kommer ihåg allting. Alltså allt hon läser lagras.
Mm.
För att hon har ju glömt bort allt från andra världen. Så hon är ett blankt papper.
Hon är så mindful som man kan bli. Hon är så närvarande i boken.
Hon läser en bok om Italien, allt möjligt vad det är. Hon nu kan världskartan. Alltså hon är aldrig, hon bara, är det här så här stort? Wow! Du vet, hon berättar för de andra. Hon är helt, det är helt otroligt. Och jag tänker också där att allt handlar ju om balans. För som du säger, vi kan bara klicka oss in på Fodora och få hem grejer hela tiden. Och det här känns ju som en väldigt så här, vuxen, ganska tråkig sak att tycka och känna som vi gör nu. Men det är ju sant.
Ja, och
ju mer vi matar oss med saker, desto mindre lustfyllt blir det.
Och man kommer säkert runt då. Som barn önskar man att man fick äta godis varje dag. Mm. Och sen så blir man ungdom, ung vuxen och äter godis varje dag. Och sen kliver man över på vår sida där man känner att jag mår nu inte bra. För att jag har ätit godis varje dag.
Sen är man nära döden igen, då röker man cigarr varje dag.
Då är det dags igen.
Då är man tonåringen.
Ja, då har man hållit emot hela tiden, visat barnen att så här beter man sig. Och sen får man bara, bli ett monster. Ja. Men jag tror ändå att alla som lyssnar som har snuttefiltar.
Mm.
Dels kan man behöva fundera varför har jag de här snuttefiltarna. Mm. För oftast är det kanske för att man egentligen inte vill tänka på det där som man inte orkar tänka på. Att man inte trivs på jobb eller inte gillar sin kille. Eller
förra veckans
hata
mail...
pandemin. Alltså det är ju, folk har inte tänka på det heller.
Verkligen. Förra veckans mail var ju att sex var en snuttefilt till exempel.
Exakt, hon hade verkligen sex som snuttefilt.
Och det är ju att på andra sidan av snuttefilten så är det en jättestor rädsla och oro. Mm. Och det är den man måste tänka, vad är det då?
Absolut. Så man måste identifiera varför man har snuttefilten. Och sen måste man tänka, vill jag ha den här snuttefilten? Mm. Eller kan jag tänka mig att... För hur trevlig är den nu? I början var det otroligt med kaffe. Eller i början var det otroligt när jag åt en Marabou-chokladkaka.
Det kom grädde ur spenen.
Det kom grädde först ur spenen. Men nu börjar det bli dammigt här inne.
Ja, det förstör mina relationer.
Ja, eller jag tycker inte ens om det längre. Mm. Nu är det bara en del av min vardag. Det är inget härligt. Man vill ju att det ska vara cherry on top. Man vill att det ska vara där. Mm.
Det kanske är så, eftersom vi också har höjt snuttefilter mycket. Att man ska inte lyssna så mycket på om man har en partner som säger du måste sluta röka. Mm, alltså, det är inte
håll
upp
käften,
till den.
Jag röker.
du vet själv. Men lösningen kanske är att byta snuttefilter ibland.
Ja, det är jättesmart.
Att hitta en ny.
Precis, för då blir det grädde.
Ja.
Det är, men dock,
då kommer man inte undan.
Det är där folk slutar röka och börjar snusa.
Absolut, men det är också, då kommer man inte undan det som är. Men om det är så här då, om du tänker efter varför du har snuttefilter och det inte är världsomvälvande anledning.
Nej.
Alltså det är bara så här, jag mår bra, typ mitt kaffe på morgonen. Då tycker jag att då kan man bara byta runt lite.
Det handlar ju också om en snuttefilter, okej, 18 snuttefilter. Mm. Alltså in på psyket, du mår inte bra.
Mm.
Men för mig, men jag är också liksom galen i att inte behöva vara beroende av saker.
Vad är det för rädsla då, Emily?
Ja, men det är väl någonting om att jag ska vara självständig då.
Och varför vill du vara det, tror du?
Därför att om man klarar sig själv så behöver man inte förlita sig på andra. Och då kan ingen annan styra ens öde.
Men är det då att du inte litar på andra? Du tänker att om du är beroende av någon annan så kommer det inte bli så bra som du vill.
Nej, men då kan det teoretiskt, om den personen försvinner. Ja, då faller jag i bitar. Hallå?
Ja.
Inte intresserad av det. Här är alla ensambargars livsfilosofi. Det är ju lättare.
För det där, det är speciellt för att det där gränsar ju till det som vi tycker är det värsta. Nämligen att inte öppna till exempel sitt hjärta för kärlek.
Ja.
För att man kan bli skadad.
Ja, det är det det är. Men jag känner också att jag måste väl inte vara beroende. Alltså, jag känner inte att det är någonting som jag förlorar på att inte vara beroende av saker.
Mm. Nej.
Om man inte liksom vågar vara i relationer eller vågar vara nära andra människor, då förlorar man ju det.
Ja.
Det enda jag förlorar är inte att kunna skratta åt memes om rökning.
Men det jag tycker är spännande är att för mig, jag som inte lever i någon av de här två rädslorna, för mig trodde jag att det var samma personer.
Det är det ju.
Ja, men jag tänker att de båda har båda, men du har ju inte det med människor.
Nej, det har jag faktiskt inte. Jag är inte rädd för att människor ska såra mig.
För du är självständig.
Vet du varför? I'm an independent woman.
Du vet att du kommer inte gå ut och röka ihjäl dig när de lämnar dig. Mälardalen kan ju skratta sig lycklig då.
Mälardalen kan skratta hela vägen till banken.
För veckans sponsor är Bake My Day. Alltså, make my day, bake my day. För att nu kan vi som har lite känslig mage, eller bestämt oss för att inte äta det som kommer från djuren och så vidare, även äta gott.
Mm.
Inte bara goda liksom hamburgare och sånt som kom ganska tidigt, utan nu även god saker. Alltså, ge mig god saker.
Absolut.
För att i de flesta matbutiker i Mälardalen kan du nu hitta Bake My Day som har både tårtor, bullar, semlor, alltså allt gott.
Häromdagen så hör jag in i mitt eget kök hur det är någon som säger, vad hittar jag här? Vad ligger här? Och jag börjar tänka, jag hör ju att David har hittat något snask.
Ja.
Men jag tänker, vi har ingen snask i skåpen. Alltså jag är verkligen inte en person som har godsaker hemma. Om jag har godsaker hemma som jag tycker om, alltså då har jag ätit upp dem.
Mm.
Men han, han går och pratar för sig själv och jag undrar, vad fan har han hittat? Och sen kommer han in med det största leendet. Alltså du vet när han ler sig det som
fint. Han är så fin.
Varenda tand i hela munnen och det är mellanrum mellan samtliga.
Mm, det glänser mellan för tungan glittrar.
Han är så nöjd och glad. Hela ögonen bara glittrar. Han är så jävla glad. Och då säger han, jag hittar en bulle i frysen.
Mina glutenfria
Bake
My Day.
Då säger jag, det är Lisas bullar. Då säger han, Lisas bullar? Nej, de här kommer jag äta.
Ja, det får han. Jag har nämligen beställt nya. Finns det inte i din matbutik så pratar du bara med chefen eller någon annan som jobbar där.
Skäll ut
chefen. Jag vill ha in glutenfria, veganska bullar, kakor, tårtor. Du kan också beställa nu till exempel till studenten. Till födelsedag.
Skolavslutning. Mors dag.
Emily. Jättebra.
Jag trodde du skulle säga åt mig. Du bara, Emily. Gud, den där rösten har du. Alltså, det är som att jag aldrig blir tillsagd. Jag bara, nu? Vad har jag gjort nu? Sagt mors dag för högt? Eller vad gör jag? Micke sitter fel.
Du behöver inte heller vara en vecka i förtid. Alltså, du kan beställa dagen innan du vill ha din tårta. Innan 14 dagen innan. Då får du din tårta direkt i din matbutik. I Mälardalen.
Det blir inte bättre.
Bake my day.
Jag ångrar mig. Hjälp mig.
Öppna mejlkorgen!
Hej kära ni. Jag har ett problem som tynger ner mig varje dag. Jag gjorde nyligen slut med en kille jag träffade. I början kändes det fantastiskt. Jag har aldrig känt mig så trygg. Det kan också bero på att vi varit nära vänner i snart 5 års tid. Men efter ett tag började jag undvika att träffa honom. Jag blev rädd. Jag vågade inte erkänna att jag gillade honom och letade efter fel. Till slut så pratade vi och gjorde slut. Det var fruktansvärt. Jag har aldrig någonsin varit med om värre. Han betydde så mycket för mig och att göra honom sårad var det värsta jag gjort. Men jag kunde inte hjälpa hur jag kände. Något kändes fel. Efter någon vecka träffade han en ny tjej. Nu träffas de hela tiden. Och jag varje dag efter att jag gjorde slut ångrat mig. Det där är ju alla killar någonsin dejtat dig. Alltså, du bara, det var jättejobbigt. Tom var ledsen. Och sen bara, en vecka senare har du en ny pojkvän.
Det var ju faktiskt ett ex till mig som gjorde slut, som han sa, för min skull.
För du mådde dåligt i er relation.
Exakt. Och han tänkte då, då kommer hon läka och så kan vi vara ihop igen. Ja. Och jag träffade en ny kille. Bara, alltså, jag fick en superlike och sen flyttade jag typ till Söder.
Ja, det var verkligen. Det gick undan.
Ja.
Jag har varje dag efter att jag gjorde slut ångrat mig. Och jag förstår inte varför. Jag kan inte ta tillbaka honom bara för att han träffar en annan. Jag blir ledsen att han kommit över mig så fort, även fast det var jag som gjorde slut. Men jag har verkligen inte kommit över honom. Jag är helt lost. Snälla hjälp mig, jag drunknar i mina egna tankar och känslor. Er podd är grym, ni är så kloka och stora kvinnliga förebilder.
Kloka och stora, bara punkt.
Ni är två gigantiska.
Men vi kan väl börja med att bena ner det här då, för att hon verkar ju ha gjort slut av rädsla att komma nära.
Ja, uppenbarligen. Och otrygg avvikande.
Exakt. Och då förstår jag att det blir helt fruktansvärt då. För då har hon gjort slut för att hennes hjärna säger till henne att om du fortsätter med det här, då kommer du dö. Så,
ja, och hennes hjärna har ju också sagt till henne att sättet du kan få kärlek på är att inte visa känslor och att vara distanserad.
Precis.
Så hon tänker ju att hon ska få kärlek av att göra slut.
För när hon var liten var hon tvungen att vara tyst och gå in på sitt rum för att någon överhuvudtaget skulle vilja natta henne.
Ja, så det är ju det hon vet då. Att så här gör man när för att folk ska tycka om en. Och så har det tyvärr totalt backfired.
Och i det så finns ju också det här med att det lättaste sättet att komma ifrån någon är att försöka hitta fel. Så är man en person, självklart om man träffar någon som inte är rätt för en, då kommer du hitta fel. Men är man en person som alltid, trots att det känns bra i början, sen börjar leta fel och hitta, han luktar så här, han pratar så här, han går så här.
Han hade tofflor på sig när jag kom hem till honom.
Exakt, då har man nog en litet släng av det.
Ja, det har man.
Och då kan man hamna i den här situationen som man har tid nu.
Det här helvetet som du nu lever i. Och vad gör man då? Vad ska hon göra? Alltså, grejen är att jag tror egentligen att det bästa för henne att göra är att vara ärligare än någonsin.
Exakt, det tänker jag också.
Säga det till honom.
Ja, ja, hon
ångrar sig. Skriva det till honom eller någonting. Säga, hej, jag ångrat mig. Jag gjorde kanske slut med dig för att jag...
var rädd att komma nära. Ja. Men det har ju hänt 1000 gånger. Det här hör man ju hela tiden.
Ja, det är ju varenda killes försvar. Oh,
exakt, ja. Jag gjorde fel.
Ja. Jag var rädd.
Alltså, ska de vara med varandra? Det finns ju stor chans, som de har varit ihop och det har varit så bra, att han fortfarande har känsla för henne och kommer bli jätteglad. Det är hon, alltså, det som ligger mellan henne och att säga det här är att hon fortfarande är livrädd att komma nära.
Exakt.
Så att hon måste ju bara förstå att vara smartare än sin egen instinkt. Och det är skitsvårt.
Ja, ja.
Men det måste man ju varje gång man ska bryta ett mönster. Och så måste man göra det 14 gånger och sen lämna sig.
Ja.
Men så att bara om hon kanske läser på lite grann om det här otrygg avvikande, vad det är och varför man är så. Så att hon, när hon känner ett sting av rädsla eller jag måste fly nu, då kan hon så här känna igen den känslan och så ta tvärt emot beslutet.
Exakt.
Jag stannar nu, jag sover en natt till.
Ja, exakt.
Det är för det jag
måste skulle vilja fly, då är det bara, vi flyttar in.
Och också att det jag har förstått faktiskt är också genom Big Brother. För där får man ju verkligen höra folk med olika bakgrunder. Vad de har för problem. Och de måste verkligen ta itu med dem. För de kan inte fly till sina snuttefiltar. För de får inte kaffe när de vill. De har inga mobiler. Ingenting. Så att, alltså, allt bara går. Det är som att man snabbspolar folk. I liksom...
Det är verkligen nästan det starkaste som de i Big Brother får vara med om. Är att de är helt snuttefiltsfria.
Ja, det är det. Det är det som är experimentet.
Oh.
Vilket gör att alla gråter.
Vem är du utan alla dina snuttefiltar?
Folk som aldrig har gråtit gråter. Ja, alltså, Nardo satt i bikten häromdagen och grät och sa, jag trodde aldrig jag skulle säga det här högt, men det är fint och viktigt att visa känslor.
Ja.
Hon har liksom lärt sig allt annat.
Hon har varit hård som en...
Men det jag har förstått i alla fall, som jag, såklart att jag har fattat det om någon hade frågat mig, men jag har verkligen förstått det på riktigt nu, att det finns folk som tycker positiva saker om andra som inte säger det.
Ja.
Alltså att man vågar inte säga du är fin, du är snygg, jag älskar dig och så vidare. Och det är också en sån grej när man får ett sånt slänga så här, jag tycker att den här killen är vad fin han är i luggen eller vad fin han är i det här ljuset eller ovan sjunger fint eller vad som helst. När man får det stinget av att jag ska inte säga det, kanske för att inte jag ska ge honom mer självförtroende eller för att han kommer tro att jag gillar honom mer än vad han gillar mig och så vidare. Säg det alltid.
Ja. Prova bara. Vad händer då om man säger det hela tiden?
Och det man kan tänka då, som jag ofta tänker, är att du ger inte komplimangen för att få den tillbaka. Och du skulle kunna ge den även om ni var osams.
Mm.
Det är så en tanke som jag har. Eller även om ni hade gjort slut.
Mm.
För ofta tänker folk att, ska jag ge det här nu i våran lilla relation? Mm. Och sen vill inte jag ha gett honom det röda äpplet.
Just det,
sen. När vi hann sen är med någon annan.
Ja.
Jo!
Då ska inte han veta.
Exakt.
Att han var snygg.
Säg att han har så vackra långa ögonfransar. Eller att han är så duktig på att komma ihåg ansikten. Eller... Mm. Förstår du vad jag menar?
Absolut.
Det är såna här grejer som människor som har de här problemen ofta inte gör. Och det gör att man inte kommer nära, man lyfter inte den andra. Och då skapas inte de här starka kärleksbanden.
Det är verkligen, det måste vara en sån hemsk, äcklig känsla av att man inte vågar visa en annan hur mycket man gillar den. För att man inte är säker på att den gillar dig tillbaka.
Exakt.
Det är skitobehagligt. Jag har aldrig i mitt liv inte sagt något snällt för att jag är rädd att personen inte ska gilla mig. Det jag tänkte är, alltså det gör de väl alltså.
Men också, det är inte därför man säger det.
Nej.
Det är ju det. Och det är det man måste komma ifrån. Om man är en person som säger komplimanger för att den ska tycka om en. Eller bara säger komplimanger till någon som tycker om en.
Mm.
Då är man lite fel ute.
Ja, det handlar om att man tror att man har en pott med komplimanger.
Exakt.
Det finns inte hur mycket kärlek som helst att sprida här nu. Utan spara på dina. Och för många tror jag också att de vill känna att när det kommer från mig, då är det seriöst. Så jag säger inte till vem som helst.
Mm.
Och som, alltså, jag verkligen. Många känner ju att man kan inte säga jag älskar dig 8 timmar om dagen. Då liksom urvattnar man det ordet. Utan, men om man känner 8 gånger per dag då.
Precis, vissa dagar gör man det.
Ja. Ja.
Mm. Nej, men hon ska bara läsa på om sitt eget problem. Varför gör jag så här? För att det ska bli bättre i framtiden. Antingen med den här killen eller med någon annan. Och sen ska hon bara skicka ett sms. Eller om hon känner för det, ringa eller prata. Det som passar henne bäst.
Mm.
Och säga, jag har det här problemet. För de har också vänner, de har varit vänner i 5 år. Så då antagligen kan hon prata om det. Visste du att det fanns något som heter det här och det här?
Mm.
Jag är det här, jag tror att du är det här. Och det har gjort att jag inte kände att jag kunde komma nära dig. Men jag vill verkligen det.
Och man måste komma ihåg, för det kan kännas som att man, om han då läser det här och berättar för sin nya tjej, kolla hon är fortfarande kär i mig, hon vill fortfarande vara med mig. Då känner man att man har gett folk ammunition mot en.
Mm.
Det här kan de använda, nu vet de en väldigt personlig sak om mig. Som de kan skratta åt, de kan förlöjliga mig på grund av det här. Och att dela med sig av sig själv är aldrig att ge ammunition åt någon annan. Därför att det spelar ingen roll vad de gör, för du har varit genuin mot dig själv.
Mm.
Och det kommer alltid att vinna. Alltså det spelar ingen roll om hela skolan skrattar åt dig för att du skrev det där smset. För du vet att du är på en resa som kommer ta dig mycket längre.
Mm.
Du är inte rädd. Och om man inte är rädd, så vad ska folk göra? De kan inte komma åt dig när du inte är rädd.
Det här blir ju också en affirmation. Alltså hon måste säga till honom att hon tycker om honom fortfarande. Och så får han, om han nu, vilket jag inte tror, säger det här till den här nya tjejen och hånar. Och det kommer ut i hela skolan eller på jobbet eller vad det är. Då har hon också gett ut i ett universum att hon faktiskt tycker om honom.
Mm.
Vilket kommer göra att när de här andra gör slut eller liksom, när de ses på jobbet eller vad det kan vara. De kommer flörta, så jag lovar. För han vet att hon tycker om honom.
Ja.
Och det kommer föra dem närmare.
Yes. Skäl jag mina vänners killar? Hej, ni har hjälpt mig förut, så jag vänder mig återigen till er med ett nytt problem. Jag vill veta vart ni tycker gränsen går när det gäller killar och tjejkompisar. Mina vänner tycker nämligen att jag har ett problem med att sno killar från dem. Nu syftar jag inte på någons pojkvän eller ex eller ens crush. De blir arga om jag till exempel fyllehånglar med en kille som de sagt var snygg men aldrig ens pratat med. Eller träffar någon de kanske legat med en gång men inte har kontakt med längre. Killar som de inte har någon relation till alls, menar jag. Till exempel, min kompis strulade med en kille på en fest för ett tag sedan som ingen av oss kände. Och dagen efter träffade jag honom på en annan fest och vi klickade jättebra och vi sågs flera dagar i sträck efter det. Jag tänkte ju inte ens på att min kompis hade strulat med honom dagen före. På fest hånglar ju alla lite med vem som helst, tänker jag. Men hon blev tydligen upprörd över det och nu vill flera av mina kompisar att jag ska sluta träffa honom helt. Även fast hon erkänner att hon inte har någon känsla för honom och att det bara var just ett strul. Jag tycker ju om honom, så det vill jag verkligen inte. Men de tycker att jag måste välja mellan en vänskap och ett ligg. Men det handlar ju inte om att ligga. Jag vet att jag ibland har svårt att säga nej när jag egentligen borde, men de framställer mig som något sexberoende monster som är flit snor mina vänners killar för att jag är avundsjuk och vill ha bekräftelse från alla. Och så är det verkligen inte. Jag är bara en naturligt flörtig person och pratar mycket när jag träffar nya människor. Om man syns och hörs så får man uppmärksamhet. Så är det bara, och det är inget jag kämpar för, utan det bara händer. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra. Jag älskar mina vänner och skulle aldrig vilja göra dem illa, men jag fattar inte varför det här är en så stor grej för dem. Kan man verkligen paxa folk på det här sättet? Vad tycker ni?
Jag håller verkligen inte med hon som skriver mejlet. Alltså, så mycket som jag var på fester, Emily, och flörtat med killar och tyckte om killar. Vi har aldrig ens varit nära varandras. Alltså, det känns som att du kan ha skrivit någon på MSN. Så är det bara, då går inte jag dit.
Nej, jag vet inte.
Och då är jag en naturligt flörtig. Jag hamnar i vad fan, var som helst.
Men det har också handlat om att vi har helt olika killsmak. Det har ju sällan varit att det har blivit någon korsning mellan en kille jag tycker är snygg och en kille du tycker.
Men det känns som att då hade det ändå varit en diskussion varje gång.
Det hade det.
Jag kan i alla fall från min sida, och jag tror även från din. Det hade säkert då blivit någon clinch någon gång.
Mm-hmm.
Där du hade blivit ledsen eller jag hade blivit ledsen. Mm. som sen hade lett till att vi hade varit jättetydliga med varandra. Haft olika uttryck för hur, hur mycket man gillar någon.
Vi hade kallat dem olika. Han är, han ett lejon, en babian eller gorilla? Och då hade man fått erkänna gorilla. Och, då håller jag med långt.
Ja, och då hade jag fått säga, för mig är han ett lejon. Jaha. Ja.
Okej,
men då blir han babian för mig. Ja. Så hade vi hållit på.
Det hade vi verkligen.
Och för att jag tror att det som har hänt, som hon inte riktigt har förstått, är att hon har gått lite över gränsen så många gånger som inte har varit så farligt. Mm. Men nu har hon gått på en mina. Där det för det första blir för mycket. Det här tjejgänget har ju pratat om henne bakom hennes rygg i år.
Ja, det märks ju, ja.
Om det här beteendet just. Mm. De älskar henne säkert. Så att det är inte så här, de pratar skit om dig. Utan de har tyckt att det har varit ett litet problem.
Ja, de har inte orkat.
Och nu har hon varit med om en intervention. Och det är jätteobehagligt för henne. Mm. Men hon måste också lyssna på sina vänner. Vad de känner kring det här. För att hon har som sagt hela tiden gått över gränsen, hånglat med någon som någon har sagt varit snygg, legat med någon som någon annan har hånglat med i någon snurra flaskan och tyckt var fin i håret. Mm.
Det har också, tror jag, skapat en oro. Alltså de här tjejerna i gänget har tänkt att det kan hända.
Exakt.
Att hon nu går på någon av mina killar som jag har i min lilla liksom låda med killar som jag gillar.
Hon är ju en lös kanon på däck på
exakt,
fest.
Exakt, det är det de känner. Mm. Även om hon upplever att hon vet precis vart gränserna går, så har de känt att vet hon verkligen det. Mm. När kommer hon kliva över en riktig gräns? När kommer du ligga med mitt ex?
Lillemur, Lillemur. Lisa?
Lillemur är Lillemur. Tuff, tuff.
Nu är du med i podden.
Är du med i podden?
Ja, vi håller på att spela in.
Okej. Ja,
hej då. Hej då,
Och jag tror att, alltså i det här särskilda fallet då, om hon känner att det här är en kille jag gillar och en kille som hon en gång har hånglat med, då är det det ni behöver prata om. Då behöver ni gå in med 1-10. Han är för mig en 8-10, vill jag så gärna vilja vara med honom. Och hur mycket är det för henne? Och frågan är ju också, om hon nu slutar träffa den här killen, kommer den andra tjejen vilja börja träffa honom då?
Exakt.
Eller är det bara att hångeltjejen då, som känner att du har gått över gränsen här, vill hon bara liksom visa att det finns en gräns och säga att nu är det stopp och du måste ta hänsyn till oss och vad det nu kan vara?
Det här är också en intressant aspekt i det här problemet, är vart bor de? Mm. Bor de i en liten ort, så kan inte kompisarna vara så här hårda på samma sätt.
Nej, då måste man faktiskt få.
Framförallt så måste de då ha ett tydligare mönster.
Utbud,
ja. Ja, men de måste ha tydligare mönster för, som vi sa innan. De måste ha olika djur eller siffror för vem är han. Och då skapar man också så starka band som i vänskapsband. För då har ni hemlighet, ett eget språk, ett eget ni vet språk. Exakt.
Kunna säga när man står bredvid killen. Kolla mig med lejonet!
Exakt,
alltså,
ja.
Det är så jävla trevligt.
Och också kunna smsa så här, nu har vi pratat på MSN, så nu har han blivit det här för mig.
Ja, det är så trevligt.
Alltså, så.
Så jag att man skriver på MSN.
Ja. Ja, men vet du varför jag säger det? Det är för att det var då du och jag hade det här.
Absolut.
Alltså, vi var, alltså du har haft pojkar sedan du var fucking 16.
Jag vet. Men det är verkligen kul att vi gick tillbaka så långt sedan. Nu har vi skrivit på MSN. Oh my god. Ja.
Snäpat.
Ja. De gör säkert inte ens det, men vi antar.
Kommentera på TikTok.
Ja, nu är det så att jag faktiskt retweetat hans TikTok. Men vuxna försöker vara med här. Ja.
Jag tror att det hon ska göra för att ta kvar sina vänner nära, det är att släppa det hon själv faktiskt, för nu håller hon på att försvara sig själv. Och jag fattar inte, ska det verkligen vara så här och sådär. Och det vet hon redan att hon känner. Så det kan hon bara tryggt lägga på ett annat ställe i magen. Och så tar hon fram nu lyssningsfacket. Okej, och där hon
säger, vad är det de säger egentligen?
Ja, exakt. Jag hör er, jag vill respektera er, jag vill vara nära er. Ni är viktigare än alla hångel i världen. Och så kanske hon kan lägga fram ett förslag. Jag vill inte trampa er på fötterna, men jag gillar att hångla. Jag gillar att få kontakt med folk, jag får det enkelt. Kan vi få på något sätt bestämma oss för...
Ja, kan ni säga vilka jag får hångla med?
Nej, men alltså, så här, om han är en tvåa för dig, vi kanske bestämmer att alla över fyra får man inte hångla med. Om han är en tvåa för dig, då får jag hångla. För det kan också vara att man själv inte riktigt har tänkt, är det en tvåa eller femma? Och då blir det bara, nej, nu hånglar hon med honom. Men egentligen så brydde man sig inte. Det blev bara en person man inte fick. Men om man själv har uttalat, han är en tvåa för mig.
Det är nog också för de här tjejerna kanske lite, om man är så här, och man kanske är på pojkväns jakt. Då känner man ju att det finns stor risk att den här tjejen som har skrivit brevet kommer hångla med min framtida pojken. Det känns inte kul. Jag vill inte att de ska ha hånglat. De kan gärna få hångla med mina ragg. Men de får inte hångla med den där pojkvännen som jag sen kommer ha. Det kommer skapa mycket bråk i relationen sen.
Det mejltjejen måste förstå också, att vissa är bara helt enkelt mer återvärda att få ha själv.
Ja.
Det spelar ingen roll om man har känslor för den eller vad som helst. Det kan vara andra saker som spelar in. Att man kanske tyckte den var snygg på högstadiet. Eller man tycker att den har ett skitcoolt jobb. Eller den kollade på en på ett speciellt sätt och sa att den aldrig sett en finare tjej. Då vill man inte att den går och hånglar med ens polare heller efter. Nej. Han tyckte jag var det.
Det är också, tror jag, alltså det där är ju någon moralisk värdering vi lägger in i att vissa, det ska vara rent.
Mm.
Det ska vara som en romantisk film, vi ses, det är bara vi i världen. Han skulle aldrig titta mot någon annan och nu är det vi. Mm. Oavsett om man blir tillsammans eller inte, utan det, vilket kan vara svårt att släppa då. Särskilt för de här vännerna då kanske, som känner att vissa är okränkbara och ska vara rena och ska vara bara min. Och bor de i en större stad så absolut. Det finns fullt med killar världen över. Men som du sa, bor de på en liten ort, alltså det kommer bli knivigt.
Man kan ju också bestämma sig för att man kanske bara får ha 10 stycken som är över 4.
Precis, ja. Ja, man kan inte ha hur många som.
Nej, så får man putta
kanske
ut
bara 5, Lisa.
Ja, men
då ska man ha fler än 5 som ingen får röra? Det är helt sjukt.
Hur många har du då?
Som ingen får röra?
Mm.
En. Just nu, men som yngre kanske jag hade 3.
Ja, precis. Om vi går tillbaka till när vi var 16.
MSN. Om jag sitter på MSN och skriver. Då skulle jag
då
säga
är det väl runt 5?
Ja, då skulle jag säga att det finns runt 5 som jag skulle säga till dig. Var inte på nalla på honom, för det finns en potential här.
Jag skulle säga att jag nog har 10. Faktiskt.
Som ingen skulle få röra.
Som jag inte skulle tycka var kul om du hånglade med.
Nej, okej. Okay. Som du ändå såg att här kan det bli ditten eller
ditten. Eller jag vill ha den för mig själv faktiskt.
Ja, den där är min faktiskt.
Ja.
Det var faktiskt mig han kollade på en gång.
Ja, verkligen.
Jag förstår att han kollar på andra, men kan vi låtsas som att han inte gör det? Mm. Ja, men, och det där är ju olika. Jag kanske bara vill ha 5. Alltså, som jag verkligen tycker känns viktigt.
Mm.
Och andra, det är också, det handlar ju om, alltså, för så kan jag känna överhuvudtaget när jag tänker på, nu har inte jag några ex, men när jag tänker på andras ex, så är det som att har det gått ett ex, då försvinner alla.
Ja, verkligen. Alltså, glittret...
Det finns bara en som står i ex-platsen.
Mm.
Sen gör man slut med den snäggen, då fyller ju den på där.
Det
och då ramlar det. Alltså om någon skulle gå och ligga med ens ex för 3 pojkvänner sen, då känns det inte som det är en stor grej.
Dock, Emily, du vet, den första den är.
Den första, det rör man inte.
Det är första och sista.
Exakt, det är det. Första och sista platsen. Allt däremellan är bara en enda röra.
Exakt så är det. Som ex.
Jag fattar ingenting. Jag bara, nu laddar hon upp. Och så säger hon bara det hon precis sa.
Dags för Dumo Stockholm tänker högt.
Gud i himlen, säger jag bara. Alltså efter de här 2 senaste poddsegmenten som jag har spelat in, som rörde karriär och mod och att liksom våga byta karriär och sådär, så står det så jävla klart för mig hur många ni är där ute, hur många av er poddlyssnare som delar min upplevelse att må skit på en arbetsplats och inte riktigt veta hur man ska ta sig därifrån. Alltså det är inte klokt vad pissigt vi mår och har mått, och det är fan inte roligt. Och det är så jävla många av er som har hört av sig, nu höll jag på att säga mejla, det heter inte. Ni har DMat mig och berättat hur mycket det har hjälpt er att liksom på något sätt dra igång en process bara genom att höra mig prata om det. Och jag försöker verkligen att svara er så utförligt som det bara går och svara de allra flesta av er, även fast det såklart kan vara lurigt, vissa dagar lurigare än andra. Men jag tänker att jag verkligen i alla fall ska viga minst 1 eller 2 till poddsegment om det här. Eftersom att det är så uppenbart att det behövs pratas om. Och det behövs pratas om mer, och vi behöver gröta om det här. För att det är inte säkert att alla har de rätta mottagarna, eller att man ens har orkat börja prata med sina anhöriga om hur man känner. Så att det kan vara väldigt förlösande, antar jag, att bara då få smygstarta den här resan då genom att lyssna på en podd. Så att jag tänker att vi ska fortsätta på det här temat. Och jag skulle vilja dela med mig av en jätteintressant grej som jag ramlade över av en slump på Instagram för ett tag sedan. Det var en tecknad bildserie som hette A Short Guide to Finding Your Dharma. Och vad är dharma, undrar ni, och det undrade jag också. Och den här bildserien var tyvärr på engelska. Det passar absolut inte mig. Något som heller inte passar mig är att översätta. Så att jag kommer att få läsa upp den på engelska. Och ni får bara put it in your pipe and smoke it. Men vi börjar då med what is dharma? Och då står det här på inglesi. A dharma is your purpose in life. It's what you were put on earth to do. Och det här är ju då förutsatt att ni som lyssnar tror på att alla människor har ett syfte och att det finns en anledning till varför just ni finns här på jorden. Och ni som inte tror det då får ha den goda smaken och hålla tyst, annars så fuckar ni upp hela grejen här nu. Så dharma är alltså your purpose in life, it's what you were put on earth to do. Sen står det här en annan intressant grej. When you find your dharma, there will be no separation between the inner and the outer you. Och här gick jag igång på fulla cylindrar. För det här kunde jag verkligen relatera till. För att under alla mina år som förskollärare så minns jag verkligen att det liksom tog emot när jag skulle presentera mig för nya människor. Och liksom, hej, hej, Charlotte. Och det är väldigt ofta som när man träffar just nya människor, det kan ju vara på en fest eller vad som helst, så kommer ju ofta yrket. När man liksom, small talk innebär ju väldigt ofta att man pratar om yrket. Och när jag då har presenterat att, jag jobbar som förskollärare. Så jag tyckte att det har liksom verkligen skavt i mig. Och jag har varit mycket mer intresserad av att prata om liksom mina inre oförlösta yrken. Jag har varit noll intresserad av att prata om mitt förskollärare jag och 1000 gånger mer intresserad av att prata om det som jag bär på insidan. Alla de karriärer som jag inte arbetar med, det vill säga sång och musik och drama och poesi och sådär. Där har jag verkligen känt att det har nästan varit som att jag har känt mig utklädd. Alltså nästan som att att någon annan har klätt på mig. Och att jag därför är angelägen om att säga, jag ser inte ut så här egentligen. Alltså det här är inte mina vanliga kläder. Alltså det känns som att jag vill ursäkta varför jag är förskollärare. Vilket har varit naturligtvis jobbigt. Och det är ju inget fel i förskolläraryrket i sig. Men det är ju fel för mig. För jag har ju inte känt mig som en förskollärare. Och det är ju det de säger här i bildserien, att when you find your dharma, there will be no separation between the inner and the outer you. Och det kunde jag då verkligen relatera till, för jag har ju då alltså känt mig väldigt separerad från det inre och det yttre då. Men då är det alltså då den här guiden, då kommer steg 1. Hur ska man då hitta sitt dharma? Jo, step 1, unlearn. Och det är ju självklart, när man hör det så fattar man ju såklart. Unfucking learn. Man måste rannsaka sig själv. Vad är egentligen vi? Och vad är det som andra har berättat för oss är bra? Vad är det som andra har, så att säga, marinerat oss i? Alltså, är det vi som tycker att det är superviktigt att ha fast tjänst? Brinner vi för det och tycker att det är en trygghet? Eller är det andra, är det utomstående som har berättat för oss att det är en väldigt trygghet att ha fast tjänst? Vi behöver separera våran sanning och liksom, man får kanske då tänka, jag gillar ju att tänka bildligt och metaforiskt. Man får liksom lägga allt det som man har tänkt är sina sanningar kring yrke och yrkesroll. Och så får man liksom köra det i en sån där, ni vet, guldvask. Och så, och så får man sila bort det som var andras sanningar. Det får rinna ner och så får bara guldkornen ligga kvar i vasken. Alltså det som var ens egna sanning. Så att unlearn de mönstren och skaka sig av det som inte är ens egna sanning helt enkelt. Det här är inte roligt och det är inte vackert. Jag har själv varit med om det. Det var smärtsamt. Det var inte kul, men det var nödvändigt. Step 2. Find the shift from me to we mentality. Boy, oh boy. Alltså när jag var med om det här skiftet. Alltså jag hade ingen aning. Om någon hade frågat mig, är du en samarbetsperson? Och bla bla. Alltså jag hade sagt ja. Jag hade skrikit. Jag hade inte sagt det. Jag försöker lura. Jag hade inte sagt det. Jag hade skrikit att jag var det. Men det är så jävla tydligt för mig nu som bara liksom 1 år som egen och frilans och sådär. Det är extremt tydligt för mig att jag har gått från ett otroligt shift from me to we. Lisa har ju vetat det här sedan Palme sköts. Hon släppte ju någon kollektion för flera år sedan med kläder. Och på en av tröjorna så stod det ju bland annat We rise by lifting others. Och våran härliga Elin Sinders berättade ju för oss att success is a team sport. Alltså det känns ju så givet. Det är så en simpel jävla mening. Success is a team sport. Ja, det skulle väl alla skriva under på. Fast det är en sån jävla skillnad att höra då så här, men så är det ju. Och att verkligen känna det. Det står verkligen klart för mig att jag har vetat det här. Men jag har inte känt det. Hänger ni med i skillnaden där? Step 3. Pay attention to what makes your energy expand and contract. Contract vet jag inte vad det betyder, så jag kommer välja att fokusera på expand då. Pay attention to what makes your energy expand. Alltså det tolkar jag då som, vad ger dig energipoletter? Vad fyller din bägare? Istället för då motsatsen då, vad tar energi? Vad kostar energipoletter? Och vad gör din bägare tom? Så pay attention to what makes your energy expand. Då får man alltså då sätta sig på kammaren och fundera, vad ger mig energi? Step 4. Write a list of all the things that makes you excited. Och det här tycker jag är en väldigt tydlig och konkret uppgift som jag tänker att man verkligen kan sätta sig och göra. för att synliggöra det liksom som är på något sätt ens essens, alltså ens kärna. Det som gör oss exalterade är ju vår passion. Det är ju vårt innersta, det är ju vår själ och det som vi naturligtvis borde syssla med. Så att steg 4 ska vi då skriva den här listan. Och nu då, det magiska steget 5. Nu får ni sätta er ner, ni som står upp. Find a way to integrate them. Kan ni förstå? Nu måste man viska för det är så allvarligt och fint. Ni ska alltså lägga allt ni skrev på den här listan i en häxkittel. Hämta en stor jävla slev och röra om. Det jag hade skrivit på min lista kan jag gärna dela med mig av. Det var skriva, självutveckling, hjälpa andra, tips, spiritualitet, andlighet, göra collage, växter, quotes, musik, samarbeta, underhålla, laminera och samla på saker. Det var alltså mina punkter som jag kom på när jag skrev den här listan av sånt som gör mig exalterad. Och döm av min förvåning när jag inser att hela den här listan är exakt vad jag jobbar med idag. Den beskriver ju för fan Dymo Stockholm på pricken. Jag skriver, självutveckling får jag in, dels i story men också absolut i mina rader. Jag hjälper andra genom att svara på DM, genom att arrangera de här tipsstunderna och frågestunderna. Jag känner absolut att jag får in min spiritualitet och andlighet. Och det här med att göra collage, det är ju verkligen, alltså att skapa och utforma stories, det är ju digitala collage. Det är ju exakt vad det är. Quotesen får jag in, musiken. Alltså musiken som skapar stämningen och atmosfären på mina stories, det älskar jag. Det lägger jag verkligen ner, alltså överdrivet, alltså säkert överdrivet mycket tid på. Men det är ju inget som tar energipoletter, utan det är ju någonting som ger energipoletter. Och det är ju det som är hemlisen. Och samarbeta, det känner jag ju absolut att jag gör. Även om ni ser mig på mitt konto och upplever och uppfattar det som att det är jag, så har ju jag fantastiskt många kloka, coola personer bakom mig som jag bollar med, som stöttar mig, som hjälper mig inför varje släpp, som hjälper mig efter varje släpp. Alltså det är verkligen att Dymo Stockholm är en plats för samarbete. Så att jag varit så himla, himla glad och överväldigad att den här resan som jag då har gjort, för det vill jag verkligen understryka, att när jag sa upp mig så hade jag ingen jävla susning om vad jag skulle pyssla med. Jag berättade ju bara för mina kollegor att de hade tagit gift och så sa jag upp mig. Jag hade ingen jävla aning om vad jag skulle pyssla med. Men det var så fint för mig att förstå att hela den processen och hela den resan som jag har gått igenom, jag försökte find my dharma. Omedvetet eller undermedvetet så är det det jag har gjort. Det har alltså funnits ett namn för den resan som jag har gjort. Alltså det var för mycket för mig. Och en annan grej som jag verkligen vill säga innan vi avrundar det här är att jag kollar en hel del på YouTube. Och mellan YouTube-klippen så har jag noterat en reklam som går varm nu. Det är någon grå PowerPoint, jättetradig, grå bakgrund. Men så står det något i stil med att här, välj dina smarta yrken. Smarta yrken att utbilda sig till just nu. Och så är det någon rulllista och då ramlar det liksom ner olika yrken då. Som är smarta att välja för de yrken som behövs i samhället då. Och de tycker då att det är smart, för utbildar du dig till det här så får du garanterat jobb. Absolut, jag förstår vart det kommer ifrån. De har en poäng. Men samtidigt, vad är det för poäng då? Alltså, får vi rätt person på rätt plats verkligen? Om man väljer så. Eller får vi bara en person på en plats? Alltså, vad hade hänt i samhället? Vad hade vi haft för värld? Och mellan YouTube-klippen så kom det istället färgglada små filmsnuttar där det var A Short Guide to Finding Your Dharma. Alltså, vad hade inte kunnat hända då? Så jävla spännande. Jag tycker verkligen att ni som känner er träffade av det här, ni som känner att ni just nu är på en arbetsplats ni inte mår bra av, våga ta det på allvar. Spola tillbaka, lyssna på det här segmentet igen. Kontakta lite kompisar som ni känner er trygga med och bekväma med. Sätt er och skriv den här listan tillsammans. Fyll på varandras listor. Försök att hitta ert individuella dharma tillsammans. För som sagt, success is a team sport.
Jag visste inte om det här med dharma. Men jag har väl alltid haft det i mig på något sätt. Jag är dharma. Mm. Nej, men så faktiskt innan jag bestämde mig för att jag skulle sluta ställa med YouTube så kände jag att någonting var fel. Mm-hmm. Det är första liksom, varnings... Ja. Jag vet inte vad det är.
Man vaknar och det är lite...
Exakt. Är det Henrik? Är det jobbet? Bor jag fel? Vad händer? Exakt. Så då skrev jag en lista som heter Lisa blir glad.
Mm.
Bara för att jag måste först hitta var ligger min lycka.
Mm. Det här har jag också gjort mindmap. Där det står i mitten, varför är jag lycklig?
Mm.
Och så får man bara göra olika streck ut. Var det här och det här?
Då står det på min lista. Blommor, gosa med Henrik, yoga, träna.
Yoga?
Nu är det min lista här.
Ah, det var, jag verkligen minns att du har sagt att du får ångest av yoga.
Mm.
Nu är det nya tider, yoga.
Nu är det unlearn här.
Yes.
Smoothie, sola och lyssna på podcast.
Just det, det gillar du.
Smörj in kroppen, ansiktsmask, kort friskt hår.
Mm.
Kolla på film på nya ställen. Tänd massor av ljus.
Vänta, vad då? Kolla på film på nya ställen. Jag kommer nu på saker jag vill skriva på min lista också.
Koja på golvet, Emily.
Exakt, ja. Mm.
Ta datorn till ett nytt rum.
Jag vill inte sitta längre i soffan.
Nej.
Jag vill sitta på golvet. Eller så, ah.
Jag mår illa av soffan.
Ja, ta bort den bara. Varför har man en sån soffa?
Tänd massor av ljus. Massage.
Mm.
Kudden.
Ja.
Prata med Emily.
Ja.
Miniresor med kompisar. Sortera, städa, små ytor. Slänga saker.
Vänta. Du menar du gillar små ytor?
I en låda.
Okej.
Sortera hela lådan.
Se den. Okej, du menar sortera och städa ur små ytor.
Mm.
Okej. Jag trodde det var sortera, städa, små ytor. Nej. Och då undrar jag vad de små ytorna var som du gillar.
Sortera slash städa små ytor.
Okej, okej. Ja, det är otroligt. Och det gillar du, ja.
Slänga saker. Gosa med något djur. Konserter. Vinprovning. Promenad i skogen. Boka resa.
Ah.
Bjuda vänner på saker. Träffa familjen. Dricka kaffe. Du kommer igen när det är städat. Det är efter ju. Jag har gjort det.
Precis.
Sol i ansiktet.
Mm.
Vila utomhus med kudden.
Ja, det gillar du.
Fiska och laga mat.
Wow. Emily, vilken lista.
Vet du vad jag kom på med den här listan? Allt det här gör man när man är ledig.
Ja, Lisa. Alltså, man pratar man om sig själv hela tiden. Man avslöjar sig så fort man säger något. Alltså, jag vill säga det till alla nu som lyssnar. Börja prata. Var en person som pratar med. Säg saker bara rätt ut, för du kommer avslöja dig själv.
Exakt.
Och då får du också veta saker om dig själv. För nu har du avslöjat dig då. Det du har berättat är att jag önskar jag var ledig mer. Och att jag inte raserar mycket tid på YouTube.
Så när jag läser
du har inte skrivit en sak som har med ditt jobb
ingenting
att göra på den här listan.
Ingenting. Du ser många grejer där.
Det var en jättelång lista. Den var helt otrolig. Jag kände att jag ville ha listan till mig också. Saker som är Emily lycklig.
Anledningen till att jag ens skriver den här listan är för att jag ligger och gråter i soffan. Och jag förstår inte vad som är fel. Nej. Jag skriver listan.
Så när var jag senast glad då? Och så skriver du.
Exakt. Läser listan och ser vad som inte är med.
Ah.
Mitt jobb. Då förstår jag ju att jag måste göra en drastisk förändring. För det är det här jag vill göra.
Ja, exakt. Det är exakt det där du vill göra.
Mm.
Och varför ska vi... Alltså, du kan göra allt det där.
Jag också...
Det hinner inte för att jobba som ett jävla djur.
Ja, blir man lycklig?
Nej.
Jag har ju också gått omkring i tid och otid och sagt... Jag vet inte vad jag gör när jag är ledig. Skriv en lista vad som gör dig lycklig. Så får du 25 punkter vad du kan göra. Tips. Alltså jag skulle kunna göra en punktlista här. Så bara gå igenom det här. Istället för att svara på mail så ska det bara stå. Blommor, smoothie, massage, boka resa, prata med Emily. Och så ska du se om det blir någon förändring.
Ja, det är verkligen. Alltså jag är också en... Jag känner när Charlotte berättar om det här. Att jag blir så otroligt sugen att börja skriva de här listorna.
Mm.
Alltså jag känner direkt, jaha, vad syns det på min lista? Jag vill börja rita en mindmap, jag vill börja ha olika färger på saker så jag ser ordentligt vad det är jag har skrivit egentligen. Och det är ju, alltså jag blir så golvad också av hur du avslöjade dig själv i när du skrev din lista.
Mm.
Alltså avslöja för dig själv. Och jag tycker det är så jävla pirrigt när man råkar avslöja på det där sättet. Alltså. Man råkar berätta bara precis vem man var.
Det är för att om man inte säger det högt eller skriver det så har man bara det i sig. Och då är det som att man har ett ostädat rum. Och det är inte härligt för mig som vill ha städat.
Exakt det. Man måste sortera i sitt egen lilla ytan som är hjärnan.
Ja.
In och sortera där. Städa, plocka bort, släng.
Vet du vad det är? Hjärnan är för liten för ens händer. Alltså om man tar huvudet hur stort det är och så är det två händer. Om man ska vara där inne och fixa, då är det som att man ska öppna en liten knut med långa naglar. Alltså, det går inte.
Det
så det du kan göra är att bara lägga ut allt från hjärnan i mobilen, på ett papper, berätta på en middag.
Hela golvet.
Så plötsligt har du jättestor plats och andras händer.
Ja, andra hjälper till och så kan ni sortera och se. Mm. Vad var det som låg längst in då? Ledig tid hette det.
Det är så läskigt också att unlearn, när man bara tänker på vad det är. Därför att man vet att det är kopplat till förändring och förändring är läskigt. För då tänker vi att det ska bli en dålig förändring.
Ja, vi blir ju också, som att vi blir så matade sen vi var små med att du måste ha ett jobb och du måste göra ditt och datten. Så är det så läskigt att släppa det. Att bara ta en sån tanke och skicka iväg den som en flaskpost ut.
Mm.
Och sen då så känner man att man kanske blir som hon som gjorde slut med sin kille och känner jag ångrar mig, jag vill ha tillbaka det. Det jag kan känna att jag liksom i mitt liv har varit så rädd för att saker jag gör nu ska kosta mig saker när jag är äldre. Fast det spelar ju ingen roll. Och jag vet ju att min förmåga är ju densamma. Jag känner mer och mer ju äldre jag blir att jag ska sluta. Alltså, jag upplever verkligen att omvärlden har övertalat mig hela mitt liv. Att jag ska oroa mig för vad som ska hända när jag blir vuxen, har barn, blir gammal, blir pensionär, dör slutligen. Och jag skiter fullständigt i det. Det får jag lösa då. Jag orkar inte nu sitta och lägga upp en jävla plan för hur jag ska få avkastning på mina pengar så att jag ska ha mycket pengar när jag går i pension.
Det finns ett ordspråk som heter den dagen, den sorgen som vi behöver ta fram.
Det ska jag nu ta fasta. Den dagen, den sorgen. Fokusera på fucking idag. Folk som håller på med mindfulness har rätt.
Maila oss på likaolikapodden@gmail.com och rata jättegärna podden med 5 stjärnor. Ha det så bra!
Hejdå! Kissing like we were in a twilight. Kissing